Vi har ett samarbete med Nextory, en underbar app där man lyssnar och läser e-böcker. Och jag har nyligen läst en bok som heter Paganini-kontraktet, Kepler, som är så spännande så att jag under den här perioden inte ville göra någonting annat än att bara klicka på och lyssna på den här spännande boken.
Mm.
Har du läst något?
Mm. Jag har en bok som jag gillar. Livet efter 40 med Nisse Edvard. Alltså den, en guide för män.
Mm. Mm,
den är faktiskt väldigt kul. Alltså den är, det är ju hög igenkänning. Man känner ju att allting kommer ju som ett brev på posten. Och det är roligt att reflektera över det han skriver. Sen Anders Hansen har ju sina fördel ADHD som jag gillar.
Ah.
Och sen började jag igår Släpp ångesten, fånga livet.
Ja, den har jag också kikat på.
Har du det?
Jag har den på min kommande som jag ska lyssna på. Jag måste också slå ett slag för min egen bok. Det är många sista tiden som har sagt att de har följt min bok och rasat i vikt. Och den finns ju också på Nextory, det är jättekul. Den heter Dags att bli smal.
Ja, men vad roligt, då passar jag på att göra reklam för min bok som också finns på Nextory. Ja. En flickfotografs bekännelse.
Ja, den var ju också en riktig bästsäljare.
Har du läst in din bok själv?
Ja.
Ja,
har du också det?
Ja.
Jättegoda nyheter till alla våra lyssnare. Just nu så får man lyssna 6 veckor gratis på Nextory. Och det gäller både nya och återkommande kunder.
Mm. Och Nextory har ju inte bara böcker, de har ju också tidningar.
Tidningar.
Ja.
Så man går in på nextstory.se/relationspodden.
Och sen är man igång.
Sen är man igång.
Ja, jag säger tack Nextory.
Tack Nextory.
Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn.
Mm.
Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Katrin.
Hur mår du?
Ja, men jag... jag mår väl bra.
Ja, vad kul. Jag mår också otroligt bra. Väldigt, väldigt bra. Det är fantastiskt väder. Jag var på Söder igår.
Ja.
Och då
på Södermalm. På Södermalm.
Jaha, måste man säga Södermalm?
Nej, men jag tänker att de som lyssnar, vadå? De bara, vadå på Söder? Plus att du måste förklara att det är en stadsdel.
En stadsdel i Stockholm, en utav 4 stadsdelar. Vi har väl Östermalm, Södermalm, Kungsholmen, Gamla stan eller Vasastan eller...
Ja.
Ja, typ. Och så sitter jag
också. Och Gärdet kanske.
Ja, men Gärdet tillhör nog Östermalm tror jag. Jag vet inte, skitsamma. Okay. Jag och min kära vän Sussi åkte ut till Söder igår. Och då undrar jag, för att jag har ju såklart som vanligt då ingen aning om vart jag har varit. Men jag tänker, om jag förklarar för dig så kanske du kan säga vart jag har varit så att man kan tipsa alla människor som åker, för det är ju sån här liksom läger där många människor kommer semestra i Sverige och inte åka utomlands. Jag ska ju till exempel inte åka utomlands i sommar, vilket kanske aldrig har hänt någonsin sedan jag föddes att jag har varit en hel sommar i Sverige. Men jag tänker att många människor kommer att göra det valet att semestra i Sverige istället. Och då tycker jag så här, bor man någonstans i Sverige och bestämmer sig för att komma till Stockholm på semester i sommar, då får man bara inte missa det här som jag fick uppleva igår.
Ja.
Okej, då börjar vi våran promenad på Ringvägen.
Ja.
Vet du vart det är?
Ja, Ringvägen, ja, absolut. Ja,
ja, vad bra. Och från Ringvägen så gick vi liksom rakt ner till något vatten.
Ja, det är väl Hammarby sjöstad fast på andra sidan där, eller nere vid, ja.
Och där finns det ett promenadstråk som ser ut typ precis likadant som det som man alltid går runt Djurgården. Alltså en så här grusstig runt en typ sjö, eller?
Ja, ja, okej. Okay. Nej, men där, det är ju Mälaren som går in där. Men då går ni längs med vattnet. Då förstår jag. Sen kommer ni fram till, till thaibåten och...
Exakt. Nej, nej, nej. Vi börjar vid thaibåten.
Alltså, ni börjar vid thaibåten, okej. Okay. Och så går ni under bron där.
Ja.
Ja, precis. Den här öppningsbara bron som ligger i... Det är väl Skanstull då?
Okej. Okay. Ja. Och sen fortsätter man bara att gå. Och det var ju
under,
för sig...
Under ringen typ kan man väl säga.
Ja, det här vet jag inte. Men vi gick och gick och gick. Och det var fantastiskt. Och så vackert. Och så mycket exotiska människor som man... Det känns som att man är i Köpenhamn. För att ingen ser ut som de gör på Östermalm. Där jag är van och liksom spendera min tid. Nej. Utan människor är bara så liksom... härliga och frigjorda, och det är mycket färger alltså på kläderna, och det är mycket så här annat,
det är mycket mer alternativt liksom.
Gud ja, alltså jag var ju så här, på Östermalm är jag typ den enda, det känns som att jag är den enda på Östermalm som är så här tjej med kort blonderat hår. Där var det ju bara så här, det var korta frisyrer och olika, alla typer av olika färger, och det var stora afro. Nej, det var så mycket olika. Det var så härligt. Och...
Men du har ju pratat om att man inte vill vara någon annanstans än Östermalm. Det är så konstigt att höra dig prata på det här sättet om Södermalm.
Ja, jag förstår.
Och när du
det.
Och jag började träffas, då var ju du helt ointresserad. För då hade ju jag ett boende på Söder och du, och så körde vi lite varannat, och sen var det så här, nej, du vill ju bara vara på Östermalm.
Ja, men jag fick inte uppleva den här delen av Söder på sommaren. Hade du, om det var så här för 10 år sedan när du och jag träffades på den här delen av Söder som det var igår, då hade jag nog, då hade mitt beslut varit mycket, mycket svårare. Och då hade det mycket väl kunnat vara så att vi hade landat, att vi liksom... bodde i din lägenhet istället för att... så har jag utvecklats som människa också och idag uppskattar andra saker. För att jag, alltså så här, idag skulle jag på en sekund flytta till... du vet Bläcktornsparken, kan den heta så?
Ja.
Ja. Ovanför den finns det någon liten kulle med så här, fast, alltså med hus, bostadshus.
Jaha. Ja, som är små röda, alltså Vita Bergsparken.
Nej, inte Vita Bergsparken. Vita Bergsparken var vi också i. Det var lite för flummigt för mig.
Okej.
Okay. Nere vid
Bläck. Fan, du har verkligen... Ja, där ligger ju restaurang Bläck.
Ja, men precis vid Bläck så är, finns det liksom... Det är typ som... Det var samma känsla som man är på Mossetorget. Mosetorg.
Ja, Mosebacketorg.
Mosebacke, så hette det. Exakt. Alltså att det kändes lite liksom, alltså inom citattecken, finare än det här råa, för det här råa Söder, det är ju inte jag riktigt.
Nej.
Nej. Men alltså du vet, och grejen var så här, jag och Susie åkte dit och vi skulle vara barnvakt åt våran kompis lilla bebis. Så vi promenerade runt där och så gick vi och sen kom vi till ett sjukhus. Jag tror att det kan ha varit SÖS.
Ja, SÖS, ja, där är Nova född.
Ja, och det gick inte att ta miste om att vi var på ett sjukhus, för det landade så här helikoptrar på taket där hela tiden. Ja, och nedanför där, bara för att folk ska fatta, nedanför där så finns det, alltså du vet, det är bara food trucks och de spelar härlig, glad reggae-musik och trevliga menyer med vegansallader och rosévin, och man sitter liksom precis vid vattnet. Du vet, det var så jävla perfekt det här stället.
Ja, men den utvecklingen är ju relativt ny i sammanhanget. Alltså jag flyttade ju till Södermalm 1995. Så att på den, alltså vad heter det, Södermalm har ju genomgått en otrolig transformering. Alltså de här riktigt inbitna söderkisarna så som har liksom växt upp och allting, då var det ju liksom, nu har ju Södermalm blivit väldigt mer så här, ja men härligt på det sättet att man har ett rikt restaurangliv och härligt utbud och så.
Det var så jävla grymt. Och så satte vi oss där och fikade lite och sen var vi tvungna att vända, för vi skulle tillbaka och plocka upp våran kompis och sen gå och äta. Först skulle vi äta på något Kajsas i parken, men jag tyckte att det var för, liksom för mycket så här kafémat där. Så det var då vi gick till Bläck, som var magiskt. Alltså vilket jävla härligt ställe. Det var helt underbart. Då sa min tjejkompis att vi måste gå, du och jag och barnen. Och jag undrar om vi kanske ska göra det som, du vet, vi måste ju ha en så här avslutningsmiddag när alla slutar skolan här nu. Alltså ring Rambo Nova. Mm. Och då föreslår jag att vi ska ta alla ungar och åka till något som heter Boulbar.
Men sluta, Boulbersot, det är ju mitt stammiställe.
Nej, inte Boulbersot, det finns något annat som heter Boulbar.
Men Boulbersot är ju fantastiskt, det är ju Daniel som var nere under Danvikstullsbron där.
Ja, jag har ingen aning om någon. Jag vet ingenting om de här ställena.
Det är Boulbar också. Vad är Boulbar? Ja, men Boulbar finns där nere vid Erikdalsbadet, menar du, eller?
Men jag vet inte var. Nej. Det var Sippan som sa, ni måste gå till Boulbar. För det är så jävla
trevligt. Ja, men jag tror att det
trevligt.
Ligger nere i... Ja, nej, men det finns många urhärliga. Så att det är väl klart att kommer man till Stockholm och vill ha det... Då är det ju mycket, mycket trevligare att ränna runt på Södermalm än på Östermalm.
Alltså, nej, men det går inte, alltså det
går inte att jämföra.
Nej,
det är ju som att, men,
Gud,
det är ju två
alltså,
helt olika
så,
upplevelser.
Nej, men alltså jag var så besviken på Djurgården när jag var där igår. Jag bara, varför kan inte kungen tjoffa upp lite food trucks på Djurgården? Ja. Varför inte? Är det någon som blir glad av alla de här statyerna och
liksom, men det är ju snobbigt. Liksom.
Ja, men det är tråkigt det vad det är.
Ja, men så har det ju alltid varit. Men det är ju först nu som du har... Du har ju genomgått någon spännande transformering. Men du, alltså jag tycker det är väldigt kul att du har börjat älska Södermalm.
Så men det, kan vi göra en house swap, du och jag? Så jag bor med killarna på Bondegatan och du bor här.
Men när du vill, när du vill. Du, ja, när du vill.
Skitkul ju.
Ja, men det är väl klart man kan göra det. Det är väl jättekul.
Okay.
Nej, men det är när som helst. Och du får ju flytta in där också. Det finns alltid plats för dig, Katrin, det vet du.
Har du fått till de där
sängarna? Ja. Ja, men det är på gång. Det är på gång. Nej, men det är, jag har så mycket grejer nu som är snart är på plats. Så att, nej, men det blir bra. Men du, nej, men Anna, i övrigt så var, ja, du spelar paddel och jag bygger klart. Och nu kör vi igång, tycker jag. Ta första frågan.
Vi kör första frågan. Vilken bra idé. Hej Bingo och Katrin. Först och främst tack för en otroligt bra podd. Jag är 20 år tjej. Mitt ex är 22. Jag träffade en kille 2015 som... Oj, nu blåser det jättemycket där du är.
Mm.
Så nu får du nog sätta dig i något lä. För nu börjar det bara brusa i hela lurarna.
Mm,
det är väldigt trevligt med ditt fågelkvitter för övrigt.
Ja, men det är lite så här somrigt, sommarpodden.
Jag hör de där fåglarna hela tiden. Okej. Hon är 22, hon är 20, exet är 22. 2015 träffade hon en kille som hon gillar väldigt snabbt. Sågs lite fram och tillbaka i 3 år innan det blev på riktigt våren 2018. De blev ihop och bodde i en lägenhet som han hyrde. Men sen kom sommaren 2019 och jag la väldigt mycket energi på mina tjejkompisar. Vi festade mycket och åkte till Båstad och andra ställen. Jag prioriterade alltså bort honom. Jag tänkte att det var smart prioritet då jag varit med honom hela våren och inte haft tid för mina tjejkompisar. I alla fall, vårt förhållande var rostigt hela sommaren och vi bestämde oss för att ta en paus. Det var mitt val. Jag låg med en annan under den här pausen och har aldrig ångrat något så mycket. Jag berättade såklart det här och han blev helt förkrossad. Jag gjorde slut i september trots att jag inte ville och fortfarande älskade honom. Han ville dock lägga det bakom sig och fortsätta vår relation. Men jag kunde inte leva med vad jag gjort så det kändes rätt. Ville liksom straffa mig själv. Han kämpade för att få tillbaka mig i 5 månader men gav sen upp. Och nu är det jag som kämpat för honom i 5 månader. Men han känner inte att tajmingen är rätt och säger att det kanske kan bli vi i framtiden. Jag är helt förkrossad. Jag har gråtit dag in och dag ut i 5 månader. Jag har pratat med psykolog men det känns som att hon tittar på mig och tänker, herregud, du är 20. Det är ett jävla breakup. Vad ska jag göra? Jag klarar inte det här. Jag är så fruktansvärt kär i den här killen och jag vill inget annat än att vara med honom. Det är så jävla svårt att gå vidare. Snälla hjälp mig. Okej, då kan jag säga på en gång att den här killen har träffat en tjej.
Mm.
Helt säker. Jag är helt så säker som man kan vara utan att vara säker för att man vet. Så är jag säker på att han har träffat en tjej. Han är kär, han har gått vidare. Du kommer inte få tillbaka honom. Så det är lika bra att du bara ändrar bana, fokuserar på någonting helt annat och har det lite jobbigt för att glömma honom. Det kommer kräva sin tid, det gör det alltid. Men det kommer att gå över, du kommer att gå vidare. Och sen vet man inte, som du själv sa, du är 20 år. Du kan lika gärna träffa honom om 5 år på gatan. Och så inser ni att ni fortfarande har den liksom, attraktionen. Och så kan ni bli ihop då. Men just nu så är det bara att så här, gå vidare.
Mm. Apropå träffa tjej, Katrin, jag skrev med en tjej på Tinder och då sa jag att jag skulle fixa, eller jag sa att jag skulle fixa en bikini, för du har ju ett bikinimärke nu.
Ja, vad är det för bikini men, hon vill ha?
Nej, jag vet inte, nej men alltså någon, men har du, vad heter det, Love by Lola?
Lovebylola.se. Mm.
Underdel small, överdel medium eller large, du, har hon stora bröst då eller?
Japp.
Ja. Men det är väl det som är lite din specialitet.
Vadå? Liten underdel och stora bröst?
Nej, men är inte dina bikinis perfekta för alltså kurviga kvinnor?
Jo, men hur kan du byta ämne på det här sättet?
Nej, därför jag fick ett sms precis när vi pratade om...
Okej, okay. Och då gör du en diagnos att du bara måste pang, bom, byta ämne.
Nej, jag trodde du skulle bli väldigt glad att du kunde få lite smygreklam mitt i en fråga. Så folk bara, shit, vadå? Har hon ett nytt bikinimärke? Finns något erbjudande? Det är ju så alla andra superpoddare gör.
Aha.
De är ju proffs på att smyga in så här.
Du
lyssnar inte på Alex och Sigge, eller?
Nej, jag lyssnar inte på poddar längre. Nu är jag inne i en period där jag bara kollar serier. Jag har sett så mycket, så bra. Nu är jag mitt inne i Epstein.
Ja, nu byter du ämne.
Ja, men för att du byter ämne. Nej, men jätteroligt. Love by Lola, jättefina bikinisar. Jag har gjort massor med nya beställningar. Så det kommer komma in nya härliga färger och former och blommor och... Jättekul, men absolut, gå gärna ut på Love by Lola och både på Instagram och på internet och titta på helt underbara.
Prover på kontoret eller?
Jag har faktiskt alla prover hemma hos mig och på landet. Och idag ska jag till lagret, så att om du säger vad hon önskar så kan jag ta med idag efter direkt när vi har poddat klart, så ska jag åka till lagret.
Men ta med någonting som är, hon vill ju sola säger hon, så hon vill inte ha stora bikinilinjer.
Nej.
Så någonting som är lite minimalt, trosa smål, topp medium tror jag.
Silikonbröst eller?
Ja, jag har bara träffat den en gång så jag vet faktiskt inte.
Men tror du hon behöver stöd för brösten eller sitter de där de ska?
Jag tror att de sitter där de ska.
Ja, okej. Okay, men då jag måste bara veta för att veta vilken modell jag ska. Okej, okay.
Ja,
jag löser det. Vad tycker du nu om den här tjejen?
Det är två saker som jag tänker på. Det ena är att du har alltid, sedan tidernas begynnelse, sagt att man alltid ska... berätta när man har gjort ett misstag för att det förr eller senare alltid kommer fram.
Ja, det stämmer.
Ja, och då undrar jag, i det här specifika fallet så tycker jag ju, jag försöker förstå vad det är som är positivt att hon ska liksom dela med sig av den här saken som hände, kanske på fyllan, och som hon ångrade.
Nej, men det var nog onödigt att hon gjorde det så här i efterhand.
Så du tycker nu att det var... Så nu är din nya ståndpunkt i ett sånt där sammanhang, att det var onödigt?
Ja, men jag tror att det har med min ålder att göra. Att jag har liksom... Livet har lärt mig att det kanske är bättre... Alltså så här, hon skriver att hon ville straffas. Hon hade ju fått straffas mycket mera om hon inte hade berättat. För då nu straffar ju hon, det här är det du alltid har sagt, att nu straffar hon ju honom genom att berätta. Ska han behöva leva med det? Om hon inte hade berättat och fortsatt relationen med honom, så hade ju hon alltid haft någonting inom sig som hon liksom mådde dåligt och ångrade och sådär, utan att, så att absolut, det tycker jag. Men det är ju skitsamma, för nu har hon berättat.
Ja,
vi har ett läge.
Ja, men vi har ett läge, men vi kan ju kanske båda två konstatera att i det här läget så tycker jag ju någonstans att när det kommer till ett känslomässigt svek så är ju det såklart extra allvarligt. Men jag får ju känslan av att det här hon gjorde med den här andra killen, det betyder ju ingenting. Det är ju därför hon har sån jävla megaångest, och det är ju därför hon skulle hantera det annorlunda. Men det är ju alltid lätt att vara efterklok, men vi kan ju konstatera att det borde hon inte ha gjort. Det andra som jag undrar är, och det har vi också diskuterat så många gånger, när man hamnar i den här situationen som hon har, hur mycket handlar om, alltså den här känslan av att vilja ha tillbaka någon man inte kan få, samtidigt som man då börjar att man börjar liksom reflektera över sina känslor som växer sig starkare. Alltså, det finns ju en brytpunkt där när kärleken kontra det jag inte kan få vävs ihop. Ja. Och så kan man liksom inte hålla isär de två känslorna.
Jo, men så är det. Så är det, absolut. Men jag tycker fortfarande att hon, efter att läsa hennes mail, så tycker jag att hon ska släppa honom.
Mm. Jag brukar alltid tänka, alltså, när jag ser tillbaka på situationer när jag har liksom hamnat när man har hamnat fel i en relation, eller att den här andra personen kanske har, du vet, gått tillbaka. Det har väl hänt någon gång att man har varit med en tjej, så hon kanske gått tillbaka till sitt ex, eller att man har tyckt att det var så jävla jobbigt och då brukar jag tänka att, eller jag tänker någonstans då att då är det ju inte riktigt meningen, att man måste ta kommandot om sina tankar, att den här känslan av att vara dyngförälskad i en person där man inte får det här ömsesidiga kärleken, den här ömsesidiga kärleken tillbaka, den måste man ju någonstans styra bort. För att om nu, alltså, två personer som har en liksom fantastisk kemi, som drar sig till varandra, de har ju ett incitament och ett fundament att liksom bygga vidare en relation på. Men om man är liksom, om det bara en ena person, det blir så skevt, och det är väldigt lätt som utomstående att säga det, va? Men utgångsläget för en lyckad relation, det är ju att två personer är genuint intresserade och engagerade och vill vara med varandra. Men när den ena personen börjar så här, ta tillbaka mig, och han inte vill eller allting, då måste man ju någonstans ta kommandot om den tanken och styra skutan därifrån.
Absolut.
För då är det ju inte meningen. Nej,
men du har helt rätt. Och det kan ju inte bli ett perfektare... Alltså, det är ju perfekt tid för henne att det här ska hända just nu. Alltså, jag känner ju det. Bara genom att vara ute i solen så blir man ju... Man får ju så här ett härligt, krispigt pirr i kroppen. Man vill ju bara så här träffa människor och sitta på uteserveringar och liksom sporta och göra härliga saker. Så att... Det är mycket lättare för henne att kunna hantera den här situationen nu än om vi hade suttit i november. Så att jag tycker absolut så här...
Ja, men ett sätt är ju verkligen att bryta förbannelsen. Att börja liksom nästan tvinga sig själv. Gå på en dejt, gå ut, prata med andra killar. Få ett perspektiv. Man blir ju liksom...
Absolut.
Man kan ju bli nästan förhäxad av en person. Och ligger du hemma i fosterställning och stirrar in i väggen. Och din hjärna bara ligger och tänker på den här snubben som inte vill ha dig. Och du bara, ta tillbaka mig. Och så sitter du och kollar om han smsar, så har han inte smsat. Det är ju bättre att ha liksom fem andra killar som uppvaktar dig, som får dig att tänka på andra saker. Och det är ju alltid så när man träffar en ny person. Då får man ju alltid perspektiv på sin gamla relation.
Ja,
så är det,
Gud,
det vet
man ju. Jag har faktiskt en bekant som sitter i en väldigt liknande situation just nu.
Aha, spännande.
och jag sa det till henne faktiskt här i veckan, att så här, du måste bara hitta någonting som jag hittade padden. Att du har någonting i ditt liv som du bara tycker... Det är så fruktansvärt roligt.
Jag trodde du skulle säga så som jag hittade Alex när jag separerade från Bingo. Att Alex var ditt nya fokus.
Nej, men att man hittar något som man verkligen tycker är så här superkul. Där man träffar liksom roliga människor, att man bara får liksom garva och tänka på någonting helt annat.
Exakt.
Gud, jag kommer ihåg i hela den här coronakrisen när vi kom tillbaka från Jämtland. Det hade liksom inte gått en dag på 2 månader utan att jag hade tänkt på corona. Och vilka som dör och vilka inne. Och där dog någon ut som var ung utan underliggande sjukdomar. Och där dog ett barn. Och där dog en 40-årig sjuksköterska. Och där dog och dog och dog. Och så kom vi tillbaka till Stockholm. Och jag var superparanoid. Och gick runt med mask. Och jag höll andan om jag skulle åka i en hiss. Och sen så bokade jag min första paddeltimme ute på en utomhusbana i Järfälla. Träffade mina gamla paddelkompisar som jag då inte hade sett på den här tiden. Körde 2 timmar stenhård paddel i solen. Och jag kommer verkligen ihåg att jag bara, gud, jag har inte tänkt på corona en sekund på 2 timmar. Så jävla härligt och befriande. Och det är precis det hon måste göra.
Jag måste springa. De bötfällde mig. Vänta. Vänta.
De bötfäller mig. Hur gammal är han? De bötfäller mig.
Nej, men jag orkar inte.
Fick du en bot?
Nej, men jag sitter vid bilen. Nej, men det är det sjukaste jag varit med om.
Och nu har de dragit eller?
Nej, men jag ser bara. Jag satt med ryggen mot för att du sa att det...
Ja, så nu är det mitt fel. Jagar du lapplisorna nu eller vad gör du? Nej.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses hemma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Nej. Okej. Det här blir ju värsta actionpodden. Ja. Tror du att du kan lyssna på nästa fråga samtidigt som du springer?
Ja.
Ja, bra. Okej. Men du kommer inte.
Vad fan?
Nej, det är kört va?
Jag vet inte, sant alltså.
Men det är så sjukt att de har börjat böta så i Skevik, eller? Hallå. Lägg ner nu, släpp det.
Fan, men förlåt.
Va?
Fan, det är sjukt att jag har med om det. Vänta, förlåt. Ja, men alltså, jag klarar inte. Min hjärna klarar inte. Ja.
Hur gick det?
Nej, men helt sjukt. Jag sitter. Alltså, jag ställde bilen där. Jag vet att de lappar mig. Jag väntar på Viktor som ska komma med nyckeln till grinden. Och sen plötsligt bara ser de. Då har de kört ner. Du vet, när du sa så här att det blåser i micken. Då vände jag mig om. Men alltså, det där var ju helt absurt.
Ja, okej, men nu går vi vidare, för nu blåser det i micken igen.
Ja, men jag kan inte få det ur min hjärna, Katrin. Jag blir helt så här. Jag bara så här. Åh, jag borde hoppat in i bilen och kört ifatt dem. Jag bara tänkte som... Ja. Åh, fan vad jag blir sur alltså. Mm.
Då läser jag nästa fråga. Hej, tack fina ni för en otrolig podd. Min fråga är så här. För ett tag sedan kom min pappa och hälsade på ett litet oanmält besök. Han brukar alltid höra av sig när han kommer. När han kom in sa han att han hade pratat med min mamma. De är separerade sedan länge. Att en av hennes systrar ringt till henne och berättat att hon mådde dåligt över en sak som hände för 20 år sedan. Anledningen till att hon mådde dåligt var min pappa. Hon berättade att han hade smekt och tagit på henne ett flertal gånger när jag var bebis. Hon var då 12 och min pappa 24. Pappa nekar och säger att det inte alls har hänt, men ville ändå berätta för mig eftersom vi tidigare, trots mammas och pappas separation, ändå haft en väldigt god relation och alltid hittat på saker tillsammans. Vilket vi inte gör nu längre, då mamma såklart tar sin systers parti. Min fråga till er är, vem skulle ni lita på? Min pappa är ändå min pappa och har alltid gjort allt för mig. Men varför skulle min moster ljuga om en sån sak? Och varför tar hon upp det nu, 20 år senare? Ännu ett problem är att jag berättat för min pojkvän och han vill inte längre träffa min pappa. Jag vågar inte berätta för några av mina nära vänner, för alla känner min pappa och vill inte vända alla mot honom. Vad ska jag göra? Ja, alltså, jag kan känna så här, jag vet att det är högaktuellt med MeToo och nu ska alla kvinnor och tjejer komma liksom ventilera vad som hände för liksom 20 år sedan. Och jag har full respekt för det. Men jag kan ändå känna så här, i det här specifika fallet så kan jag tycka att så här, det här förstör ju mer än vad det ger. Och har den här kvinnan, alltså nu säger hon att han har tafsat på henne för 20 år sedan. Det är ingen våldtäkt. Det är inget övergrepp.
Men vänta, jag fattar. Skulle han då ha tafsat när hon var en bebis?
Nej, hon skrev ju det. Att hon var 12 år.
Nej, hon var ju 12 som såg det.
Jo, men de var barn och pappan var 24 när det hände. Nu har det gått 20 år och nu känner den här kvinnan att hon måste ventilera det. Och genom att göra det så förstör hon relationen. Liksom hon förstör relationen i en hel familj här. Den här tjejen som skriver till oss, hon har nu liksom, hon har nu blivit berövad umgänget med sina föräldrar. Hennes pojkvän vill inte träffa hennes pappa. Alltså jag kan känna så här, jag är ändå kvinna. Jag kan liksom relatera till liksom en kvinna. Och jag kan faktiskt tycka att så här, det var kanske lite onödigt av henne att liksom ta upp det här nu 20 år senare. Jag hade förstått om det var någonting som hade hänt som, alltså som är, du vet, som var något. Men nu är det så här, han har smekt henne lite för 20 år sedan. Ja, alltså det är klart, det är inte okej. Det är absolut.
Men har han
det? Nej, men han säger att han inte har det.
Ja, jag menar, nu utgår det från att han har
det. Ja, men för det verkar ju vara det som alla tror på. Eftersom pojkvännen vill inte träffa pappan längre. Mamman vill inte träffa pappan längre. Alltså det, så att det är så här, det har ju förstört.
Hur gammal var hon när han skulle ha smekt henne?
12 år.
Nej, men läste.
Nej, men jag kan inte läsa frågan igen för att du jagar lapplisor. Jag måste dra om en stund.
Men Katrin, jag uppfattade som att hon var 12 år när hon bevittnade någonting. Och att det var hennes syster var 12 år när det hände.
Hon
det
betyder var då att hon 12 som blev år och min pappa 24. Hon berättade att han hade smekt och tagit på henne ett flertal gånger när jag var bebis. Alltså hon som skriver till oss var bebis. Ja, ett flertal Aha. gånger. Ja, alltså det är som sagt, det är en väldigt, väldigt svår liksom svår situation. Men jag kan ändå känna någonstans att så här, hon berättar det för sin syster, okej. Men Alltså, ja, jag vet inte. Ska han behöva... Alltså, jag kan tycka att han ska straffas för det. Men, liksom på ett eller annat sätt. Men du märker hur otroligt stressad jag är över att svara på den här frågan. För att jag känner att jag vill absolut inte framstå som någon som rycker på axlarna åt övergrepp. Det är verkligen inte det. Jag tycker bara, jag ser ju alltid till barnets bästa i första hand. Och nu... I det här fallet så är det den här tjejen som skriver till oss. Så här, och hon får nu... Alltså, hon har haft en bra relation med sin mamma och pappa i hela sitt liv. Och nu ska hon plötsligt bli berövad på den relationen på grund av något som hände för 20 år sedan. Jag tycker att de vuxna människorna kunde ha hanterat det här i sin lilla grupp. Alltså så här, hennes mamma och hennes syster... De kan ju liksom bestämma sig för att idag inte vill ha något umgänge med den här mannen. Men kan man inte bita ihop för sitt barns skull? Jag vet inte. Låter det helt fel det jag säger, eller?
Jag tycker ju bara... Alltså, det är ju så svårt att relatera, tycker jag, till ett sånt övergrepp när det är... Alltså, som vi diskuterar. Alltså, som... man, så har jag ju, så svårt att förstå att en man skulle tafsa på en 12-årig flicka.
Jo, men det händer ju.
Gör det?
Ja,
det,
det är klart, det gör det. Absolut.
Men är man inte då, då är man ju en pedofil?
Ja, det är man ju. Men alltså, han är 24.
Jo, men absolut. Men en 24-årig person som tafsar på en 12-årig är ju... Det måste, alltså, om man har det behovet... Alltså, för mig är det så sinnessjukt att, och så obehagligt och på så många plan vedervärdigt vidrigt. Så att jag tänker att den här mannen måste ju i så fall vara en pedofil. Och då måste det väl finnas saker i hans beteende som... Alltså, då ska han ju vara inlåst. Det finns ju liksom inget mellanläge här.
Nej, jag tycker också antingen att det är konstigt att han skulle liksom på ett eller annat sätt förgripit sig på någon när han var 24 och sen då inte gjort någonting resten av sitt liv 20 år. Det, ja,
jag menar, det är antingen är han väl en pedofil och då måste... Alltså, det finns väl inte en nyans här. Man kan ju inte, alltså, man kan ju inte prata om att nej, men det var bara att... Det var bara den gången som han var lite sugen. Eller alltså på att vara pedofil. Alltså antingen är du en pedofil. Eller så är du en normal människa med sunda värderingar.
Alltså samtidigt kan jag ju säga att... Alltså till hans försvar. Att när jag var 12 år. Alltså hade jag haft något... alltså erotiskt umgänge med en 24-åring när jag var 12, så hade jag inte klassat det som pedofili. För att när jag var 12 år så var jag väldigt utvecklad. Jag sminkade mig mycket mer än vad jag sminkar mig nu. Gick i klackskor. Hela min familj mobbade ju alltid mig för att jag skulle hålla på och liksom klä upp mig, och det var så viktigt. Och jag såg mycket äldre ut än vad jag var. Och hade absolut börjat, alltså min liksom, vad ska man säga, sexuella bana, om man säger så. Så att,
Jo, men tror du då att den här 24-åriga killen tappade lite greppet om den här väldigt unga personen och i något förvirrat ögonblick tänkte att hon var äldre än vad hon var och tyckte, eller... Menar du att...
Nej, men jag kan tänka mig att det kan ha varit så att den här 24-åriga killen vid den här tidpunkten inte alls var tänkt att så här, nu ska jag tafsa på ett barn. Utan han kanske, du vet, såg på henne som en ung kvinna som han blev attraherad av. Det kan ha varit så. Jag vill bara säga att jag tycker inte att det är ett så här solklart fall att man ska döma honom, speciellt när han liksom säger, alltså förnekar, så tycker jag. Jag tycker så här, hade jag varit henne så hade jag inte berättat om det här för mina vänner. För att det, alltså jag kan störa mig otroligt mycket på att människor är så snabba att döma, och speciellt i Sverige, och nu de senaste åren efter liksom, alltså det är ju bara se till Martin Timmel till exempel. Han blev ju friad till slut. Jag säger inte att han inte borde ha, jag lägger liksom ingen, jag bara säger att det är, alltså att människor drar för snabba slutsatser och lyssna på dem som kanske liksom låter mest, att det kan ha förödande konsekvenser, och att det kan, det behöver inte, man måste vara lite öppen för att faktiskt ta in all information och inte, alltså man kan inte döma någon utan att man får bevis liksom, förstår du vad jag vill säga? Att det är så här, det måste inte stämma det som den här mammans syster säger. Det kan finnas andra orsaker till att hon vill förstöra just nu. Man vet inte. Man kan inte förstöra den här familjerelationen för något som hände för 20 år sedan, som man förmodligen aldrig kommer få veta om det stämde. Hon ska absolut inte bryta kontakten med sin pappa. Hon ska prata förnuft med sin pojkvän. Så, han har ingen rätt. Alltså jag tycker någonstans här, kom igen, det har gått 20 år. Du måste göra din bedömning av din pappa. Är han en fin människa? Är han en snäll människa? Då tycker jag inte att det finns någon anledning till att bara skicka honom till helvetet på grund av en sån här sak. Förlåt, men jag tycker verkligen så här.
Mm. Nej, jag tänker ju bara på Nova. Alltså Nova 12 år och någon då som tafsar på henne. Det är ju antingen en pedofil eller en jubelidiot.
Nej, men sluta. Ja, du menar Nova 12. Jag tror du menar Nova idag. Hon är ju värsta kvinnan.
Nej.
Ah, okay.
Ja, nej.
Ja, nej,
jag
precis.
Men när Nova var 12 år liksom, det är så här.
Nej, men absolut. Men när jag var 12 år så var, då var jag inte, alltså då var jag mera kvinna än barn. Och det är verkligen helt sant.
Men det känns ju onekligen som att, alltså någonstans så måste man ju, alla de här människorna runt omkring honom måste ju bestämma sig. Och jag tycker ju nästan att hon antingen tar enskilda samtal med samtliga personer och ventilerar de här tankarna och säger så här, vi måste liksom komma till ett avslut. För att det, nu har det ju hamnat i någon, alltså i något kluster av beskyllningar och anklagelser och ovissheter och olika läger och liksom människor som aktivt försöker smutskasta och förstöra. Man måste ju komma till något slags avslut.
Jo, men man måste känna efter själv och fatta beslutet själv. Man ska,
och är han inte,
i den här situationen,
om man inte är en pedofil, så är han ju.
Man får inte vara drastisk i den här situationen.
Nej. Alltså, det har ju gått enormt lång tid, och är han inte en pedofil, då har han ju begått ett fruktansvärt övertramp. Men det måste ju, det är ju orimligt om man inte 20 år senare ska kunna ha en bra relation till sin dotter, att det då ska vara till ens last på något sätt. Alltså, om det bara är den specifika incidenten som alla hela tiden hänvisar till, då måste de ju lägga alla korten på bordet och komma till rätta med vad fan hände.
Mm. Absolut.
Vad är det han har gjort? Vad är det som har skett? Och hur ska vi alla förhålla oss till det framöver? Mm. Hon får ju bara konfrontera. Ett bra sätt att konfrontera människor, det är ju att skriva brev.
Ja.
Att hon skriver ner sina tankar, så som hon har skrivit till oss. Ja. Skriv det till den här mostern. Ja. Skriv till alla. Skriv ett brev. Skriv till din pappa. Skriv vad dina tjänster. Sätt det på print. För då kan ingen argumentera emot. Då får alla liksom lyssna och ta in dina tankar, dina känslor, din frustration över situationen, din känsla av att inte förstå eller veta vad som egentligen hände, tiden som har gått.
Mm.
Skriv ner de sakerna och sen skicka ett brev till varje enskild person och konfrontera. Mm. Jag tror man ska konfrontera alla de här tankarna och ventilera dem.
Mm. Bra.
Man måste
du, en sista fråga innan jag måste rusa då.
Mm.
Hej Katrin och Bingo, jag är en tjej på 27 år som bor i en större stad i Norrland. Min sambo är 31, han jobbar inom industrin och jag är föräldraledig. Vi har två barn, en flicka, 2,5 år och en pojke som är bebis. Vi har det jättebra ihop och sexlivet har väl som alla småbarnsföräldrar varit sämre och bättre i perioder på grund av graviditet, amning och så vidare. Nu har vi haft sex ungefär en gång i veckan. Nu till problemet. Han vill att vårt sex ska vara mer spontant. Men med två små är det enklare för oss just nu att planera in så kallade sexdejter eftersom det annars kan bli svårt att få till det. Han tycker då att det är jobbigt att jag vill duscha först på grund av att det tar tid. Jag vill känna mig fräsch när vi ska ha sex, men det bryr han sig inte om, säger han. Men det gör ju jag. Snälla hjälp mig. Är det så konstigt att vilja vara nyduschad och fräsch innan vi har sex, eller ska jag släppa det? Hur ska jag få han att förstå att det är viktigt för mig att känna mig fräsch innan vi har sex? Tacksam för svar. Gud, vilken rolig fråga. Jag kan verkligen relatera till den här frågan på alla punkter. Ska jag börja?
Jaha, varför kan du det?
Ja, men det behöver jag inte säga. Men jag kan det. Och då kan jag säga så här. Har man, är man tillsammans... För det första så ska hon släppa på duschgrejen. Har man en kille som verkligen är tydlig med att han uppskattar när hon inte är nyduschad, då ska hon bara släppa det och lita på att det är så. För det kan faktiskt vara så att han går igång på att hon kanske inte luktar hubba bubba i muttan, utan luktar kvinna eller liksom kroppsdofter. Så att det tycker jag verkligen att hon ska absolut inte hoppa in i duschen varje gång de har sex, utan bara så här, njut, var glad över att du har en kille som inte kräver att du ska vara nyduschad. Det tycker jag, för det är någonting djuriskt och härligt över liksom, över hela hans inställning att han vill ha sex med henne när hon inte... Det är någonting positivt, det är någonting bra, det är något du ska vara glad över, tycker jag. Nummer två, jag tycker inte att de ska planera sex som hon föreslår, utan jag är helt på hennes killes linje. Det är superlätt att sätta barnen framför Bolibompa. 2,5-åringen kan sitta i framför tvn och titta på Bolibompa, och bebisen kan ju faktiskt ligga bredvid i spjälsängen och jollra, och de kan verkligen ha sex. De kan ha öppen dörr. De behöver inte stöna och skrika liksom om 2,5-åringen är i huset. Men de kan ha öppen dörr, de kan ha liksom koll. Det finns någonting väldigt härligt med att liksom ha sex med, alltså nu,
spontant.
Ja, alltså inte med barnen hemma, för att det tillför någonting. Men just det här med att man vet liksom att så här, man kan bli avbruten. Ja, man kanske blir avbruten för att 2,5-åringen vill byta från Bolibompa-draken till babblarna. Ja, men då får man ju resa sig upp och gå ut och ändra på det. Och så går man tillbaka och så fortsätter man att ha sex. Och jag tycker att det är toppen. Alltså jag har hållit på så här väldigt mycket i min sista relation kanske då. Men jag är helt på hans linje på alla punkter.
Ja, och jag säger samma sak. Jag har haft... för många år sedan hade jag en flickvän som alltså inte bara skulle duscha, hon skulle raka och alltså det var så här, hon kunde försvinna in på toaletten en timme innan det var dags, och det dödade ju. Alltså jag tyckte det var så tröttsamt. Nej, men det var så, alltså det blev ju en, alltså så att jag säger precis som du, att hon måste ju hitta tillbaka till den här känslan. För att om man då vill liksom att sexlivet ska nå nya höjder, då ska man ju absolut inte lägga någon fokus på renlighet. Utan det är ju precis som du säger, då måste man ju hitta tillbaka till det här primitiva, nästan djuriska. För det är ju det som är härligt, och det är ju det sex handlar om. Så att dofter och allting, alltså om det är så... Jag tror ju att generellt sett så är min uppfattning att de flesta killar... Alltså, tycker som jag, att det är härligt och att det ska vara spontant och att det ska vara jurist och inte liksom att man ska säga, ja men då ses vi om en halvtimme, så jag tvättar mig här lite och tvättar mig där. Sen får man ju vara tydlig med att, alltså det handlar ju, alltså att vara en fräsch person, det är ju klart så att vi inte ska inkludera gammalt svett eller odör, alltså det är väl klart att man inte ska gått liksom oduschad i tre dagar. Nej. Det är ju inte den doften vi pratar om.
Nej, precis. Nej, men så är det ju. Så är det.
Så att,
ja, vad kul.
Så att jag tycker
vad var det för hosta?
Ja, men det hon kan... Nej, det var ingen hosta. Det var ett litet strå i hans. Nej, men jag tycker väl att hon kanske möjligtvis ska ha någon slags... Alltså, någon slags rutin där hon känner att hon håller en kontinuitet i sin eventuella renlighet i någon övergångsperiod. Mm. Alltså så att hon känner att hon... Det kan ju vara någonting som gör saker och ting lite mer spännande, att man inte riktigt vet när det ska hända. Alltså hon inte riktigt vet när han kommer och sätter på henne. Mm. Så hon kan väl bara se till att hålla sig någorlunda ren. Mm. Alltså,
absolut.
Det behöver ju inte vara så här att hon går omkring oduschad i två dagar. Bara, jaha, tänkte du ha sex med mig nu? Jag har inte duschat på två dagar, men fan, duscha lite oftare då, om du känner så. Så att du är alltid lite redo för ett litet tjuvnyp. Liksom.
Jag håller med. Du, med de orden måste jag sticka iväg på ett möte. Fortsätt och skriv era frågor till bincat@relationspodden.com. Så hörs vi nästa vecka, Bingo.
Ja, vi gör det. Tack snälla. Hey. Ja, men vi hörs väl inte nästa vecka.
Nej, men i podden hörs vi.
I podden.
Du, det är avslutning imorgon. Ska vi göra, ska vi åka, eller? Ja, vi kan prata om det sen.
Vi gör något, vi pratar om det sen. Hej då, kram, hej.
Och till alla er som lyssnar, glöm inte bort Nextory.
Nej, glöm absolut inte bort Nextory. Nu får man ju lyssna gratis jättelänge, så utnyttja det här erbjudandet.
45 dagar till gamla och nya medlemmar på Nextory. Och ni går in på nextory.se/relationspodden. Tack Nextory.
Tack.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.